Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är torsdag den 13 oktober. Jag brukar ju vanligtvis sitta här på fredagar, men jag och Jesper har gjort en liten switch. Han kunde inte idag, men han kunde däremot imorgon. Så nu får sitta här idag tillsammans med dig, Niklas. Det är väldigt trevligt.
Det är mycket kul att vara här. Och kul att du är här.
Ja, eller hur? Och sen har vi även Axel Olsson i studion. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Ja, tack så mycket.
Tack. Axel, du är ju kommentator på Viaplay.
Ja, precis.
Och ikväll ska du kommentera fotboll.
Ikväll ska jag kommentera fotboll. Det är ju Europa League och Conference League. Främst inramningar såklart på Union Berlin, Malmö och Djurgården-Gent på Tele2. Men sen är Real Betis-Roma som gäller för
Så att, det känns kul. Som en kul match på förhand.
Ja, väldigt kul. Det är alltid underhållande när Mourinho sitter på bänken. Han var ganska lugn förra veckan. Jag körde förra omgången också när de två möttes. Trots sent insläppt mål. Så får vi se vad han gör.
Ja, men idag så kommer Disco, alltså Daniel Kristoffersson, Sportbladet, han var ju på Expressen tidigare, men Sportbladets sillikung, han kommer att gästa klockan 8. Sen ska vi även ringa upp svensken som är assisterande tränare i Jamaikas herrlandslag. Och så ska vi höra om ett väldigt oväntat supporterskap till en Division 2-klubb. Men jag tänkte också, Niklas, bara för du har ju varit med i Fotbollsmorgon tidigare, ja. Sådär, men det kan ju alltid vara nya lyssnare och tittare.
Ja, precis.
Så att jag skulle presentera lite snabbt igen då. Niklas Niemi, tv-producent, just nu pappaledig.
Ja, precis.
Och Bajare.
Bajare, absolut.
Det är fotbollskoppling här.
Ja, det verkar... Jag pratade med Axel nu, kom hit och hälsade. Man frågade om jag jobbar med fotboll, så det gör jag absolut inte. Sen insåg jag, fan gör jag här?
Men du har också en matpodd.
Matpodd har jag också, precis, med Jerka Johansson. Som heter Recept, tack. Som rullar på. Ja.
Hörrni, vår redaktion har gjort ett litet gräv.
Ja.
För det dök ju upp lite, apropå Bayern då, Niklas, lite banderoller måndags mot ölpriserna som uppmärksammades i media, bland annat i SVT:s morgonstudion. Och då stod det till exempel så här: våran diss, 63 spänn för ljummen piss. Töm inte vårt konto, sänk ölpriserna pronto. Sänker ni priserna så sänker vi bärsen. Den gillar jag. Sänk ölpriserna, höj livsglädjen.
Ja, det är bajigt.
Ja, väldigt bajigt får man säga.
Jag blev glad när jag såg det. Jag satt ju där på Västra och kollade ner på... på några och njöt. Kan så ska en banderoll se ut. Inget jävla politiskt piss.
Nej, exakt.
Här ska det vara tydlighet.
Har du själv reagerat på ölpriserna på Tele2?
Nej, jag eller så här, är mer på korven. Hur kan det vara för liksom en deppig korv? Så man får liksom, man får ju korven i liksom i lite ska man säga
vit låda
som kostar väl 45 spänn någonting. Alltså då är det så här kall kokad korv.
Ja.
Och så står det också så här på menyn. I kiosken står det så här: korv från Malmagård på Värmdö.
Okej.
Och så här kokad i lagerblad. Man bara, fan, sluta. Du behöver inte med ny beskrivning på den här pisskorven.
Så du kokar ett lagerblad som att det är något, ja, som att det, speciellt.
Ja, nej, det är ju fruktansvärt. Nej, men, alltså, 60, ja, alltså.
Men allmänt fotbollsmat. Det finns väl ett konto, Footy Scran eller något sånt där, ja, som, ja, lägger upp bilder från, det kanske är dit du är på
väg. Nej, faktiskt inte, men jag vet vilket konto du pratar,
ja,
om.
Ja. Jag såg någon nu när jag vaknade i morse. De har betalt 5 pund eller något på Reddings Arena för en bacon roll. Alltså det var en halv bagel med 2 råstekta baconbitar.
Okay.
5 pund liksom. Om man ser bara alla de här exempel. Alltså varför satsar ingen på bättre fotbollsmat? Jag har, min svärfar är diehard Spurs och har säsongskort och grejer, så han åker över rätt mycket. Han berättar att alltså, Spurs Arena, som är ju helt nybyggt, de har ju liksom bra grejer, men resten är ju fan skit på fotbollsarenan.
Mm. Men så här är det, som sagt, redaktionen har gjort lite gräv och då har de kollat upp här vad ölpriserna är på de olika allsvenska arenorna. Så jag tänkte först fråga er, vilket lag tror ni har den dyraste
Malmö FF
ölen? Okej, och vilket lag tror ni har den billigaste ölen?
Falkenberg. Nej, förlåt, det är Varberg menar
jag. Ja, jag hade gissat på Varberg som billigare. Jag tror möjligen alltså Djurgården. Jag tror att de är ännu högre än Bayern, även fast i samma arena.
Kan de ha det ens?
De har faktiskt samma.
Ja, jag tänkte säga, det var Access som driver arena pisset.
Eller? Ja, just det. Och vi snackar alltså folköl, liksom 3-5 år här. Och då har Bayern och Djurgården 63 spänn som de tar för en bärs. Och dyrast, grejen är med Degerfors, Otto på Fotbollsmorgons redaktion, han har jagat dem och försökt förstå vad den kostar. Men de hävdar att de liksom, alla som han har pratat med är bara såhär, vi har bara starköl. De är såhär, de har ingen folköl. Ja,
men de har ju sin lilla, du vet,
det bakom lilla tältet,
där. Den lilla terrassen.
Ja, exakt.
Det är skitmärkligt, det ser ut som en travbana.
Ja, det är lite märkligt, kring Stora Valla där. Ja. Men 80 kronor går den starkölen på. Ja. Men återigen, det är starköl. Ja.
Dyraste. Så ser det ut ju.
Ja. Men dyraste folkölen, den hittar vi på Friends.
Det är Friends, okej.
68 kronor.
68, okej.
Här har vi hela tabellen. Kiosk-ölstabellen då. För som sagt, det finns ju lite olika barer som de kan slå upp. Men om man ska gå till kiosken och köpa.
Okej, intressant.
Helsingborg så långt ner alltså. Eller längst ner.
Det är ändå trevligt av dem.
Ja, och jag tycker Kalmar är lite oväntad ändå. Alltså med att säga, det är en relativt ny arena, Guldfågeln. Ja. Skulle kunna ta lite mer betalt.
Det är inte 16 lag i allsvenskan.
Jo, men Degerfors är ju inte...
Precis,
jag är förvånad över Värnamo, nykomling. Jag är med i, vad hade de förra året?
Om de var höjt.
Ja. Gräv, ring.
Ja, faktiskt.
Ja, men liksom 3-5 billigare på Tele2.
Det är... Ni inte accepterar, du har ju HK, eller?
Ja.
Ja, ni kör på, ni tycker det är okej.
Nej, det har faktiskt varit mycket snack om det. Och det var en AIK, Erik Ljunggren, la ut någon, för det var någon månad sedan eller två, att han hade köpt typ en vatten och popcorn. Och det hade landat på liksom 110 spänn.
Det reagerar också på liksom, att just den typen av grejer är skitdyrt också. Alltså en påse bilar kostar liksom 40 spänn. Liksom.
Nej, det är ju bisarrt. Och sen var det ju så här, det var väl en Ramlösa liksom, men som de plockar och häller upp i en mugg och så får man en popcorn och så kostar det
över 100 spänn. När man betalar då så här 45 spänn för en Ramlösa, då häller de upp den jävligt fort i en mugg. Högt där. Kolsyra på försvinner också, så det är liksom helt vidrigt.
Nej, man förstår ju varför att de häller upp allting i muggar så att de måste, men det känns som man, varje gång det händer så blir det så här, varför? Det känns som ett otroligt dumt system. Att de inte har tapp liksom.
Det är helt idiotiskt.
Att de måste liksom plocka en flaska, vrida upp korken, kasta korken, hälla. Och sen så här, det måste ju, man måste kunna halvera kötiden. Men apropå Tottenhams arena
där. När man fyller på nerifrån liksom. Det är ju skitsmart. Sen har ju de lagt 1 miljard pund eller vad fan det är på den arenan. Det går ju inte här. Men jag såg någon på Twitter igår, apropå det här med att Hammarby protesterade mot dyr öl. Och jag antar att det var en bajare, jag kollade inte jättenoga. Vad fan ska Djurgården protestera mot? Att det är för lite löjrom på deras löjromstoast i nästa match.
Ja, precis. Det är motsvarigheten. Man glömmer ju ibland att det här också är ett radioformat. Då, för man kan ju titta på det på YouTube och så vidare. Men jag tänkte att jag skulle läsa upp tabellen då för de som lyssnar. Vi har AIK på första plats, 68 kronor. Sen vi Djurgården och Bayern, delad andra plats då, 63. Göteborg 60 kronor, Sirius 60 kronor, Mjällby 60 kronor, Häcken 60 kronor, Värnamo 60 kronor. Sen har vi IFK Norrköping 55 och Sundsvall och Malmö också 55 kronor. Sen Varberg och Elfsborg säljer sin öl för 50 kronor. Och sen har vi Kalmar och Helsingborg. Delat sista plats då, men på ett sätt första plats i den här tabellen. 45 kronor. Jag ser också att Otto har skrivit här i körsjön att vi måste poängtera att vi har pratat med flera Degerfors-supporter. Men vi har bara fått kryptiska svar som att jag lägger bara en swish. En öl kostar 80 kronor. Och på frågan om folk så, jag vet inte. Så det, de verkar ganska obrydda i Degerfors. De går och köper sin öl för 80 och... Ja.
De har det bra uppe i Värmland.
Ja, de har det. Ja, men vi ska strax ringa upp Mattias Granström som är klubbchef och sportchef för Skellefteå FF som spelar i Division 2. Vi återkommer till det, men det är lite spännande för det är alltså två stycken fransmän som spelade Skellefteå på Football Manager. Och sen så blev de så liksom investerade i sitt spel att de ville besöka klubben. Uh-huh. Så att de två fransmännen begav sig då till Skellefteå för att besöka klubben som de spelar i Football Manager.
Okay.
Så vi ska ringa Mattias då och han ska få berätta lite om det här, om besöket. Men innan dess så tänkte jag bara att vi ska snacka lite om Champions League igår. Mm. Den största matchen var ju på förhand Barcelona-Inter. Och den slutade 3-3. Gusten sa i studion att det var den, jag vet inte om han sa den bästa, men liksom den mest dramatiska matchen än så länge i alla fall i Champions League. Den innehöll ju det mesta. Axel, vad säger du om...
Vad fan sysslar Aslani med i 94 eller vad det är för Inter? Alltså, är det Mkhitaryan som står helt ren, tror jag?
Jag vet, ja, det kanske är.
Ja, ja, skitsamma. Någon inte spelar helt ren och så... Ja, skitsamma. Men det var en väldigt underhållande match. Det är sjukt vad Barcelona är beroende av Lewandowski och sina två, framförallt Pedri, men även Gavi.
Mm.
Jag tycker inte de får till sitt spel utan någon av de två. Eller egentligen mittfält, jag tycker De Jong när han hoppade in.
Frenkie var jättebra.
Var jättebra när han hoppade in också. Men annars liksom, Ferran Torres aldrig riktigt levererat. Eller, det, man ska förlita sig på en 34-åring liksom. Otroligt bra match. Det var lite jobbigt för jag började kolla på Spurs-matchen. Sen var ju den död i halvlek.
Mm.
Sen tänkte jag, ja men 1-1 Rangers-Liverpool i halvlek. eller halvtid. Och sen bara, ja men så gör de 2-1, 3-1. Ja, skitsamma. Då går jag över till Barca inte. Så det var svårt att liksom välja match. Och jag är inte så bra på det här med dubbla skärmar. Nej, det är jag tycker det är svårt att hänga med. Så jag valde bara en match. Men det jag såg av Barca inte var ju otroligt underhållande. Jag får väl hålla med Gusten där. Att det... Nu kanske jag glömmer någon match som har varit. Jag tyckte Napoli-Liverpool var väldigt underhållande. Nu var ju det större siffror och Napoli hade ju avgjort mycket tidigare. Nu
ja, det är många Napoli-matcher som har varit underhållande den här
säsongen. Många mål har de gjort i Champions League? De måste ju liksom...
Vi snackade faktiskt om det igår. 17 mål tror jag.
Med de här fyra då?
Ja, precis.
Ja.
På fyra matcher. Ja.
10 mål mot Ajax på 2 matcher. Det är rätt aggressivt. Och det är inget dåligt Ajax.
Nej, helvete.
Alltså de är ju riktigt... Förutom målvakten som är väl 40 plus. Ja. Så är de jäkligt bra.
Nej, det är ruskigt aggressivt.
Men alltså, det är ju total katastrof för Barcelona. De åker ut nu. Alltså, de vad fan, nu har de lånat upp sig på framtida
inkomster. Ja,
och nu har de inte.
Och så ska de spela Europa League.
Det kommer ju bli... Alltså, de har ju räknat med minst kvartsfinal enligt de liksom, trovärdiga spanska journalisterna. Det här kommer ju totalt rubba hela deras finansiella planering. Men jag tror det var Åslund som skrev på Twitter, vad fan ska de göra om de åker till Europa League? Mm. Det var ju någon som skrev, ja men sälj 5-10% till av era rättigheter. Ja. Det är ju enda vägen ut. Det är, de bara kör blankolån på blankolån.
Nej, jag skrev inte Wilbeck på Twitter att de borde sälja hörnflaggorna, reklam för hörnflaggorna. Alltså, nästa steg liksom.
För ja, exakt. Pengar, ja, precis. Även för att grejen är att nästa omgång då möter ju Inter Victoria Pilsen hemma.
Hemma, ja, precis. Ja.
Och Barca visserligen också hemma, men det är Bayern München som kommer på besök.
Ja, det är bara hejdå.
Som de måste slå, och sen måste man vinna mot Victoria Pilsen.
Ja, men, Inter måste ju tappa poäng.
Inter måste också tappa poäng,
ja. Det gör de ju inte.
Det kommer de förmodligen inte göra.
Inte vetskapen av att vinna vi det här så är vi klara för slutspel. Ja, precis. Det kommer inte liksom backas där.
Men som, det är ju såklart inte avgjort än, men som det ser ut just nu så har du ju alltså Barcelona, Juventus, Sevilla, Atletico Madrid och något lag till, jag skrev ut på Twitter igår, som alla ska till Europa League i vår.
Ja, det är
och sen så är Man United och Arsenal kommer ju troligtvis ta sig vidare.
Just det. Så det kan ändå bli en intressant Europa League, ett Europa League slutspel att följa.
Ja, verkligen.
Och nu väntar ju El Clasico på söndag.
Ja, det är kul.
Vilken dag det är på söndag.
Det är en helt otrolig söndag.
Jag vet inte hur jag ska lägga upp den.
Alltså...
Jag ska kommentera också, så jag måste balansera.
Vilken kommenterar du på sådana?
Leeds Arsenal. Så det är ju
nej, och den börjar klockan tre.
Och då är både United, Newcastle och Aston Villa, Chelsea. Och sen är ju Liverpool City. Mm. Däremellan så är det ju El Clasico. Mm. Och så har du Le Classic på kvällen också.
Stockholmsderby.
Och Stockholmsderby.
15.00.
Ja, ja det är helt omöjligt att lägga upp sin söndag.
Ja.
Nej, det gäller att bara boka plats i soffan. 15.00 så börjar ju, nu ska vi se här. 15.00 börjar ju Stockholmsderbyt, ja. 16.15 El Clasico, 17.30, så allting liksom kuggar i varandra också. Man kan ju se lite hela tiden av matcherna. Sen så får man jobba flera skärmar. Så är det, men det blir en fin söndag. Ska vi ta och höra med Mattias Granström. Mattias Granström, klubbchef och sportchef för Skellefteå FF. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Det är ju så här då att, för att ge lite kontext här, tidigare oktober så fick er klubb Skellefteå ett litet oväntat besök inför match i serien. Anthony och Guillaume, om det är nu som man uttalar hans franska namn, hade rest hela vägen från Frankrike för att se sitt favoritlag, det vill säga Skellefteå då, som de fallit platt för genom fotbollsspelet, eller genom dataspelet, Football Manager. Och då har vi ringt Mattias här för att reda ut lite grann här. Berätta om besöket från Anthony och Guillaume.
Nej, men det var inget vi visste, utan jag fick, det kom en funktionär och frågade mig om jag hade någon matchtröjor att sälja. Och det är väl inte vanligaste frågan man får. så att jag sa så här, men prata med mig efter matchen. Så att vi hade en matchtröjor som de kunde få köpa då. Och så sa de då att det var, ja men de var från Frankrike. Så jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag tänkte att vi har ju, eller de bygger en jättestor batterifabrik här, så det är jättemånga utländsk arbetskraft och många utlänningar som har flyttat till Skellefteå för att jobba på den här fabriken, och så jag trodde att det var väl därifrån.
Mm.
Och efter matchen så kom den här funktionären med två killar då och frågade om här är de, och jag ställde ju frågan automatiskt, jag jobbar ju på Norsvolt. Nej, vi är här för FFC Skellefteå FF. Och då blir man ju lite paff då. Så jag frågar, har ni rest från Frankrike för att se? Jajamän, sa de. Och så berättade de då storyn att de spelade Football Manager och de hade då valt att styra Skellefteå FF. Och det hade blivit som ett idollag då. Så att vi gick väl iväg där och jag frågade om de ville gå ner och träffa grabbarna efter matchen. Och ja, men det ville de ju. Så vi var nere i omklädningsrummet och fick säga hej och tog nog foton tillsammans med laget. Och det var ju lättare när vi hade vunnit i alla fall. Och så sen så ja, fick de med sig matchtröjor och halsdukar och så hem då. Och då berättade Anthony att han laddade för 2023s Football Manager. Och han kommer sätta upp det här på väggen ovanför sin dator där han sitter och spelar med halsduk och alltihop. Och tyckte att det var en oförglömlig upplevelse att få vara uppe i Skellefteå.
Och de har ju alltså då vunnit Champions League med Skellefteå på spelet då, det vill säga. Kan de eventuellt kliva in och ta över Skellefteå i framtiden?
De vet ja, jag tror att de kanske gör ett bättre jobb än vad jag gör i alla fall. Så att kanske de kan lösa det där.
Ja. Men fick de liksom känna på att träna Skellefteå på riktigt? Var de med på någon träning eller var det bara den här matchdagen?
Nej, alltså, de där kom ju under matchdagen, så jag hade ju ingen, alltså, de hade ju inte presenterat sig innan. De hade rest till Umeå och så därifrån upp och bott på, ja men de vandrar hem här uppe, och så sen så kom de på matchen och så. Och ja, jag var lite ställd när de kom, för han kom innan när de kunde ha fått sett och träffa grabbarna ytterligare så där då. Men ja, det har varit lite pang på det där. Sen skulle de åka på söndagen igen då. Hem. Så det var väl som planen då. Men han sa att han... ja, jag var i kontakt med Anton i alla fall och frågade om allt gick bra och hur de tyckte. Och då sa han, ja, men jag längtar till att komma tillbaka. Och det kommer jag att göra.
Ja, fint.
Men då får man väl annonsera det tidigare då, så vi kan göra något kul med.
Mm. Var de trevliga då? Bondade ni?
Jo, nej men det var de. Det var ju, fast väldigt blyga var de. De kanske trodde, och vi har ju faktiskt någon spelare med fransk påbrå, så att det vart lite fransk surda nere i omklädningsrummet och så vidare. Så att, nej men det var en bra träff, och killarna i laget vart väl också lite förvånade och tyckte det var också kul att det kom så långt ifrån då. Mm. Och ville titta på dem när de lirade, så att det är alltid roligt.
Hade de koll på spelarna i truppen när de kom ner där i omklädningsrummet?
Nej, de hade hyfsat, för de var från orten de var på, hade spelat i franska tredje ligan. Nu hade de åkt ur, men en kille där hade ju mött det laget, och en som vi har i laget. Men Frans Påbrå, han hade ju mött det laget, så där stod de och surrade lite grann. Men de hade inte så stor koll, tror jag, på killarna. Men jag såg väl att till 2023 så skulle truppen uppdateras på Skellefteå FF. Hade väl någon skriver på Football Manager.
Ja. Ja, jag förstår.
Hur går det i årets säsong?
Vi ligger i ingenmansland. Vi blir fyra, tror jag. Vi hade väl målsättning att gå upp, och föreningens målsättning är att kunna spela elitfotboll. Och det är ju en ambitiös målsättning, men det är fullt möjligt. Och då tittar man ändå på omsättning och ekonomi och sånt där. Så att det bör gå. Det gäller bara att man gör det i rätt steg. Och det var sagt är väl att det ska vara hållbart. För man kan ju välja att satsa på, det vi har gjort nu är att bygga organisationer runt om och få till strukturer och så vidare. Och det är väl det som är målsättningen. Sen den sportliga framgången kommer när man är beredd. Vi brukar ju gå upp i ettan och så brukar vi åka ur.
Så. Ja, okay. Så att,
det är väl så där, jag tror att vi är mesta division 2-klubben. Om det är någon merit, det vet jag.
Okay.
Vi försöker hylla oss själv, vi kallar det supertvåan, alltså division 2-nollan då, när vi kommunicera så, bara för att det ska vara lite mer flashigt.
Men ni spelar säsongens sista match på lördag, Mattias. Hur tror du att det kommer gå i matchen?
Nej, men jag tror alltid att vi vinner. Det måste man göra.
Vilka annars går upp från er serie i ettan?
Boden,
okej.
Okay. Boden går upp, okej.
Okay. Kul för norrättans gänget här nere, åka upp till Boden.
Ja, precis.
Ja, men precis. Mm. Det ska vara fler norrländska lag, ja. så blir det bättre. Då får de känna på de dyra resekostnaderna, ja, också.
Ja, det är bra. Ja, Mattias, vi får följa upp det där och se om Antonio Giam återvänder till Skellefteå några fler gånger då.
Jajamän.
Så får vi säga tack för att du var med och lycka till på lördag och sen också nästa säsong såklart.
Stort tack. Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Ja, vi ska ta in vår spelexpert här i Fotbollsmorgon, Myggan, ska vi prata lite om kvällens höjdare i samarbete med Telia och ATG. Och sen så ska vi ju även kolla på en liten trippel som Myggan har plockat fram inför Europakvällen.
Tjena, tjena.
Tja!
Hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Jättebra. Nu jävlar. Det synd igår med Big Nine.
Ja.
Ni var också nära ett helt gäng där, tror jag.
Ja, precis. Vi körde ju också Big Nine igår. Kalle, vi kallar honom för guden här på bygget, för han är ju ruskig när det kommer till spel. Han har såklart 6 av 6 än så länge inför kvällen.
Ja, ja. Skitsnyggt.
Men här har vi då kvällens höjdare, Myggan.
Ja.
Det är ju flera, ett gäng Europamatcher då, och där har vi bland annat Real Betis Roma som Axel kommenterar. Vilken match är mest fram emot här ikväll då, Myggan?
Djurgården, jag ska på matchen. Djurgården skämt.
Ja.
Så att jag tänker vi löser det här slutspelet. Mm. 3 pinnar idag, så blir det fotboll i vår också. Och miljoner på kontot. Så jag är skitpeppad. Och sen så tror jag att Union Berlin kommer cementera Malmö med 4-1 eller någonting.
Ja. De sätter ner foten.
Ja,
men med angående Djurgårds match mot det skämt, vad tror du att Djurgården, hur tror de kommer ställa upp? Alltså, med tanke på att det är derby på söndag.
Nej, men och sen är folk borta i truppen som med Skyller och Findell inte ens med.
Nej.
Och det blir problem helt klart. Men ännu en gång så är konstgräs och bra inramning, så jag tror att
kan liksom Elias Andersson ges plats på mittfältet nu.
Ja, det känns som att han kan med, alltså, skina sista månader där.
Han har gjort bra, han har väl gjort bra på vänsterbacken.
Ja, verkligen, så att, nej, men han kommer behövas de här sista 5-6 matcherna.
Ja.
Nej, men det ser skitkul ikväll, och jag tror verkligen på att vi kanske kan lösa ikväll.
Hur mycket folk är det som kommer?
Ja, det var 24 000 sådana.
De är inget bortafölje, läste jag. Dåligt med det. Skämt kommer inte.
Ja, okay.
Nej, men det kändes lite
så. Det kändes ju väldigt svalt. De rapporter man har hört nere från Skämt, så de djurgårdare som var där, deras fotbollskultur där var inte jätte utbredd.
Någonting annat, som sagt var. Men som sagt var, det ska ändå bli superkul. Sen har vi den här United-matchen också. Jag vill ha med dem på dagens trippel. Jag tror att United kan vinna jättestort faktiskt.
Ja, det
tråkiga odds på mycket mål.
Okay.
Jag tror på mycket mål.
För de vann förra matchen då, för en vecka sedan mot Omonia på bortaplan till slut med 3-2, va?
Exakt.
Det var lite svängig historia, lite men svängig de lyckades historia. Lösa det slut. Så det ser ut som att United kommer lösa sin grupp.
Ja, till slut.
Trots allt.
De var... Det blir ett kul slutspel. Det är ju roliga lag som är ner och upp. Så att Europa League kan bli jättekul.
Ja. Och det här Kvällens höjdare presenterar vi som sagt i samarbete med Telia och ATG. Och jag ska bara säga en sak där angående matchen mellan Bodø/Glimt och Arsenal. Så är det så att klubben, alltså Bodø/Glimt, påminner om att Arsenal attiraljer ska lämnas hemma och endast är tillåtet borta sektionen. Klubben gör däremot undantag för såna här half and half, eller kampskerf som de har döpt till.
Kärf.
Beklagar. Då det blir allt vanligare på arenor runt om i världen. Vad tänker ni kring att om det här?
Jättebra. Jag gillar sånt här. Ja.
Att det inte ska sitta massa fotbollsturister eller Arsenal-supportrar.
Tycker det är jättebra.
Och här fram Arsenal i Bodø.
Den aspekten är ju bra, men att half and half ens finns. Ja, det kanske är en annan diskussion för en annan dag. Men att det är tillåt. Nej, tillverkar inte dem.
Men lite att det ens behövs är också ett, det är väldigt norskt.
Ja, verkligen.
Väldigt märkligt.
Men det är så stort med Premier League i det landet, så att det är klart att de...
Ja. Jag är intresserad, den här bilden måste vara redigerad på något sätt. 13/10/2022 på arena, det är väl idag?
Jag tänkte alltså på det. Alltså, vänta
nu. Jag har en montage. Okej, okay, ja, det är klart. Det här är säkert, precis, det här är väl på Emirates...
Som du säger, ett montage bara. Montage. Har gjort den där halsduken som det skulle kunna se ut ikväll då.
Jag har haft lite fotosession i veckan uppe på Aspmyra.
Precis.
Ja, men spottat.
Det finns ett gäng trevliga matcher ikväll. Och Myggan, som sagt, du har fått ta fram en trippel.
Ja, jag jobbar lite i hoppar över toppmatcherna idag.
Ja.
Och jobbar konferensen.
Ja, här är det ett stökiga lag.
Jag
kände det där, vänta, det var ingen publikfavorit. Har man en dålig kassa så måste man hitta spelare. Och då håller vi i handen de här armenierna. Pionik. Som slog Zalgiris 2-0 hemma. Och avancerar väl vid vinst idag. Och får ju även då det är 0,5, så att ett kryss in till hela världen heller. Match nummer 2, Vados Dniprov. Det var ju Vados överraskade. Så spelade 2-2 borta. Dniprov är klasser bättre och behöver den här vinsten, så jag tror att de gör det här. Och vid kryss så är det Drona och Bett, så att då hoppar vi bara vidare, så att säga.
Ah, okay.
Och sist, och inte minst då, Ferencvaros, Red Star Belgrad. De torskade 4-1, Ferencvaros. Men är ju klasser bättre än Belgrad. Jag tror det kan bli lika mycket mål idag, så, åt andra hållet. Så. 3-1, 3-2 kanske, något sånt.
Ja. Får du på oddset till 6-43?
Ja, lite blygsamma odds nu för tiden. I och med att jag måste jaga kassa. Men jag tror på den här trippen. Och hoppas på lite roligare lag på tisdag igen.
Det här känns som att du behövt göra din research här.
Ja, mycket
research.
Plocka
fram den här.
Det har varit Excel-pappren har varit framme.
Sätter du röda stjärnan på serbiska?
Nej, inte chans. Inte chans.
Berätta.
Jag kommer inte ihåg. Men är det Zelena Svensda?
Ja, just det. Precis. Det är en massa sätan som ska
i mixet. Ja, det är otroligt stökigt. Det är det jag minns på.
Olika spelbolag väljer att kalla de olika saker. Ja. Så att det här är ju schysst.
Det är en annan trick. Alltså, Red Star Belgrad låter ju liksom äckligt och nytt.
Basket.
Ja, eller?
Helt enkelt basketlag.
Men,
Belgrad.
Nej, men det som är lite kul med det här är att de svenska matcherna har ju folk säkert rätt bra koll på, United och så vidare. Men här har ju du gjort researchen åt oss.
Precis,
så här kan man ju bara rygga med gott samvete utan att behöva tänka så mycket. De andra matcherna har man säkert en uppfattning om själv sedan tidigare.
Och sen sitter folk på Big Nine med 3 matcher kvar, är det va?
Ja, precis. Stämmer bra.
Hoppas på saker.
Och som sagt, jag hade 4 rätt igår. Aha. Bommade på Barca. Tyvärr.
Ja,
och sen var det ju Marseille som mötte Sporting Marseille. Då hade jag bara överspelet, inte under. Och de ledde med 2-0 ganska tidigt.
Nio man i
ja, precis. Och de hade dessutom 9 man. Ja.
Den är seg,
alltså. Så att jag behövde bara ett mål till där. Kom aldrig, tyvärr.
Jag körde lite hårdare bett. Jag körde ju måndags. Jag satte ju Bayern i Varberg 5-1. Satt en hundring på det.
Hundring? Vadå, skämtade
du med det? Det där är skönt.
Du gissade att det skulle bli 5-1
matchen? Ja, satte det.
Och satte en 100 på det?
Ja, 23 gånger pengarna.
Oh, jag gillar att gissa det. Jag gillar inte det, men bara, nej, jag satte det.
Jag visste att jag skulle köra på, blåsa på.
Så när Varberg gör femman.
Men du vet ju att Bayern gör ju 5-1 i sista sparken.
Ja, det är så det är.
Sista sparken.
Det är 4-3.
Åh, herregud. De
måste... Så det var ju nära på en cash-out där i 80-onde.
Ja, ah, okej.
Okay. Men jag höll mig.
Ah, snyggt. Ja, snyggt alltså.
Ja, det är ju riktigt bonröta såklart. Men det är kul.
Men ändå.
Fortfarande. Wow. Gissa bonröta, det gjorde jag inte grann.
Och att så här, man kan ju tippa 2-1. Det är väl fotbollsvärldens vanligaste resultat. Mm. Men 5-1... Det är skynt, även om det är Bayern så kan du svänga
det. Allt är upplagt för det.
Ja, kanske så. Kanske
de sparade sig inför Helsingborg nu i helgen. Virade spelare. Bayern hemma blåser alltid på. Mm. Och ja, 5-0 blir inte. Nej. Mål släpper vi in.
Det gör, ja. Dock i år har det varit lite bättre defensivt. Några nollor, men det var kanske länge sedan.
Mål släpps in.
Ja, okej. Men Axel, jag tänkte bara också på angående kvällens höjdare där, Real Betis Roma. Mm. Mm. Som sagt, vi ska kommentera matchen ikväll. Vad har du hunnit göra för research? Vad tror du om matchen?
Jo, i och med att matchen är ikväll så är väl researchen i praktiken klar. Liksom. Mm. Och jag kommenterade mötet förra veckan mellan de två. Jag håller mig borta från spelandet, men om vi gräver ner oss i statistiken... Vad jag minns, Roma har 11 vinster på 36 möten med spansk motstånd. Mm. Så det är inte jättebra. Nej. Torskade ju då förra veckan sent. Och Betis är obesegrade på hemmaplan i Europa League. Mot italienskt motstånd och har 3 raka vinster. Mm. Så jag skulle säga att Betis är favoriter. Och sen var det ju, jag vet inte om ni har sett eller tagit upp det här. Märklig situation med Dybala. I helgen. Mm. När han drar baksida tror jag det är. När han slår straffen. Ja. Och han har ju, exakt, han har ju öst i mål både i ligan och i Europa League och IBM är inte lika formstark. Det som är beundransvärt med Betis är att de har i princip 2 elvor. Mm. De bänkar ju Borja Iglesias och
Fekir bort helgen också.
Ja, Fekir skadade sig i matchen förra veckan. Mm. Så att, det vet jag inte. Och det var någon i Roma, vad heter han? Kjelik, högerbacken, fick gå ut efter en minut. Men Canales verkar spela varenda jävla minut för Betis den här säsongen. Så det är väl han som... Ja.
Men Roma är lite pressade här.
Roma är absolut pressade. Betis är ju klara för Europa-avancemang. Det vill säga att de kan komma sist trea. Eller sämst trea. Mm. Roma har 3 poäng och sen så är det ju Ludogorets på 4. Och Roma har ju, ja, Betis också då, de enklare matcherna kvar. Roma har HJK i nästa omgång borta och sen Ludogorets hemma. De torskade ju i Bulgarien, är väl Ludogorets ifrån, om inte jag minns fel.
Okay.
Så att de är illa ute. Men Mourinho, han kan.
Stora frågan, vilka möter... Riga fotbollarskala.
De möter
såklart
Istanbul.
Ja, de
vänder ju.
Ja, ja, det är klart.
Det är lätt att komma ihåg. Liksom. Annars hade jag inte någon aning. Men det var 1,01 på i Istanbul. Så det var väldigt dåliga odds för RF.
Ja, det får man säga.
Följ RF.
Jag ska fan köpa en tröja.
Ja, det låter som ditt lag. Det börjar mer och mer bli tydligt.
Men HIK hade väl varit kryss sist mot Lugåret. Så det kanske kan bli kul ikväll.
Det är kul, ja.
Man går inte lira på det.
Kan man gå vidare, HIK?
Ja.
Nej, det är jag.
De har en poäng och Ludogorets 4. De kan, men de ska ju möta Betis och Roma efter.
Nej, det är klart.
Nej, det känns det.
Men Niklas, angår det Djurgården och skämt där, den matchen, alltså om Djurgården plockar poäng eller vinner, om de går vidare i Europa, kan ju göra att tär på dem mer när det kommer till allsvenskan. Vad
jag
tänker
tror,
du?
Jag tror inte på det. Det är på 2 matcher kvar där laget går på ångor och de kör. Jag tror att det kommer tyvärr ge dem bara mer. Och går de bra i Europa, blir de klara nu, det kommer vara guld för dem. Då kan de lufta lite.
Alltså, bara jag tror det är helt rätt. Jag tror, man tänker lite fel ibland när man hör folk prata om det.
Och framförallt tror jag också med att landa.
Att det mer gynnar dem snarare än själva.
Jag tror att de ger framgång, liksom, att det är ånger. Och det är
att landa i derby, liksom. Det går inte att inte tagga till mer, tror jag, än mot skämt till och med. Alltså, så här, jag tror att det där är väldigt bra för dem.
Och vad tror du om Bayerns chanser?
Nej, men jag tror att det, som jag sa, det är bara skitlag kvar att möta. Det är Bayern bra mot. Och de andra lagen möter varandra. Alltså,
det är lite mycket. Mer så, ja.
Och nej, men fan, med lite stolpe in så kan det bli ett guld. Men jag tror definitivt på en Europaplats. Det är 100% övertygad om att det blir.
Ja. Och om det inte blir Bayern så tror jag att Häcken vinner guld.
Ja, det tror jag väl. Ändå, nu har ju fan. Nu leder ju en stort, ska jag komma ihåg. Det ska man komma ihåg.
Ja, så är det. Ja, men ni hittar våra spel på ATG.se. Och sen så vet jag inte om vi har någon QR-kod som vi kan skicka upp, Viktor. Jag tror vi får upp den. Där har vi den. Så att, använd den. Eller gå in på ATG.se helt enkelt, så hittar ni alla våra spel där. Och kom ihåg att spela ansvarsfullt och att man måste vara över 18 år för att spela. Och om ni har problem med spel så finns stödlinjen.se. Jag tror att vi har John Wall med oss nu. Och det har vi. John är alltså assisterande förbundskapten här för jamaikanska herrlandslaget. Tidigare i september så blev John presenterad som jamaikanska landslagets nya assisterande tränare till islänningen Heimir Hallgrímsson. Och John har sin bakgrund i AIKs akademi, men har även varit en del av Hasse Backes ledarstab i Finlands landslag och haft tränaruppdrag i Sandviken, Täby, Nyköping och LB 07. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, John.
Tack snälla, kul att vara här.
Nu måste vi fråga hur det kommer sig att du hamnade i det jamaikanska landslaget.
Ja, det är en solskenshistoria i sig, bokstavligen. Nej, jag har ju varit där tidigare i utbildningssyfte och behållit kontakten. Och de har stött på mig i olika sammanhang, i andra frågor. Och väl funnits behjälplig. Och sen så ringde de mig en dag i september och på den vägen här.
Okej. Och nu har jag varit där i, vad blir det, en dryg månad?
Ja, drygt. Det blev ju ett elddop direkt liksom. Och det var ju Argentina-matchen borta, eller i New York.
Just det.
I och med att de spelade i Miami först mot Honduras.
Första matchen som assisterande och så har man Messi på andra sidan. Det är lite speciellt.
Ja, det blir ju nästan lite fusk liksom. Så vi har 0-1 till bra länge och sen han kommer ju in och så är det två kassa till och så är det 0-3.
Men hur har första månaden varit då?
Nej, men det har väl varit ganska intensivt, nästan lite torktumla liknande. Det är rätt mycket att ta i, kanske också rent strukturellt, men vi har väl valt att på något sätt inte framstå som vitiga kolonisatörer och liksom mer försökt observera och de får berätta mer för oss. Mer än att vi ska gå in och peka med hela handen, så här ska det vara.
Ja, jag förstår. Var befinner du någonstans just nu?
Just nu i Limhamn, hemmet. Ja. Ser bron till Köpenhamn här, så att det är ganska bra.
Ja. Jag tänkte, det såg inte så jamaikanskt ut. Kylskåpet kändes
det
liksom,
min första tanke
i Sverige. På en vis.
Men jag
en fråga om vad är liksom den jamaikanska fotbollens stora styrka, skulle du säga? Om man ska singla ut några saker som är bra liksom.
Det som jag upplevt av spelarna och det som jag har fått återberättat, sen kanske det är en så här confirmation bias från deras sida, men jag upplever inte att spelarna blir speciellt så här anspända beroende på vilket motstånd som står på andra sidan. Det är snarare att de triggas. Ju bättre spelarna är, desto bättre blir de per se. Men jag kan uppleva i Skandinavien, så, och men att det mixas också, men att vi har en tendens till att rygga undan vissa saker. Sen mer uppsider är vi just att, tycker jag, att man har en, trots sin litenhet tycker jag, en väldigt intressant talangpool. Och då är det ändå ett system som ganska är brutet. Nu får tänka att det finns ingen ungreglerad ungdomsverksamhet förrän man kommer upp på A-lagssammanhang. Nu pratar jag domestic, alltså i Jamaica, utan det är skolorna som sköter det. Och frågan är om man börjar nysta och strukturera i det och kanske till slut inte gå i konflikt med det systemet, utan kanske kan möta det och börja strukturera lite grann, så tror jag att du har en jätteuppsida. Och det tredje är väl egentligen spridningen av talangpoolen. Vad jag förstått så är det bara i London så finns det väl en enklav på 800 000 jamaikan.
Nej, men jag tänkte när vi pratar lite grann om London. Ni har ju Michael Antonio som leder anfallet och så Leon Bailey då i Premier League också. Sterling är ju född på Jamaica, så han hade ju kunnat med det lite sent. Jag tänker, det finns ju en sån som Jed Spence. nu får han inte spela jättemycket i Tottenham, men som kan representera Jamaica. Och högerbackar finns det ju gott om i engelska landslaget. Hur uppvaktar ni en sån typ av spelare som inte har gjort en A-landskamp ännu?
Ja, vi har inte valt att börja i den. Vi har försökt vara en lite sådär konservativ hållning. Lite också hur de här matcherna tillfaller. Vi har nästa match mot Kamerun den 9 november. Och det blir inte ett riktigt FIFA-datum. Även om hela det här VM-historien är väldigt suspekt. I och med att det var sista topp 5-matcherna. Topp 5-ligornas matcher är den 12. Så att där vi är och hur vi ska försöka anamma oss, det är vi inte riktigt på det klara med. Vi har ju mest inventerat nu. Och Jed Spence givetvis är en sån spelare. Men vi vill inte heller hamna i det läget att hej, vill du komma och spela i landslaget? Och så börjar det bli en inflation i inbjudningar. Jag tycker vi måste behandla det jäkligt respektfullt.
Mm. Men John, hur kommer din roll se ut i staben?
Jag tycker jag får vara med och påverka det mesta. Naturligtvis är det Hamish sista, berömda sista ord som alltid gäller. Men jag tycker att jag får ta en del med motstånd. Upplägget och hur vi måste balansera oss inför viss typ av motstånd. Det är scouting, uppföljning.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Men jag kommer även ha vissa saker som gäller förbundet i stort. Som Talent ID, som en del av att strukturera den scoutingverksamheten. Men även tränarutbildning. Så att det är ju ett mindre förbund. Så det innebär att man får göra fler saker än att bara tänka liksom träning och match.
Mm, okej. Och hur har samarbetet varit med Heimir än så länge då? Det har inte gått jättelång tid, men än så länge.
Jag tycker det har varit riktigt kul. Jag tycker att hans approach är att han vill involvera fler. Kanske är också en klyscha med ett skandinaviskt ledarskap, men jag tror det är en styrka i alla fall.
Mm.
Jag har fått tagit mycket ansvar. Samtidigt som det är som vanligt, man får en hel del rep av huvudtränaren och så har de ett rep att hänga med sen liksom.
Mm.
Men det handlar ju mer om att svara upp och leverera. Det tycker jag att hittills har det gått rätt bra, men vi har de största utmaningarna framför oss.
Mm. Jag tänkte på det med utmaningar framför er. VM 26, eftersom att det hålls där det hålls i Nordamerika, Mexiko. Mm. Innebär det att ni också har en väldigt, väldigt tacksam kvalgrupp till VM? Eller hur ser det ut med det?
Tacksammare. Ja. Det är ju Mexiko, USA, Kanada direkt, och samtidigt som man lätt glömmer bort att VM utökas ju också. 48 lag istället för 32.
Just det.
Så att det är klart att det öppnar sig lite, men samtidigt Guatemala borta kan låta väldigt trenkla, men det är en speciell miljö CONCACAF. Guatemala har bland annat konstgräs till exempel.
Okay.
Jag ska ta dem som ett exempel.
Mm.
Men vi är inte USA som åker och blir liksom belamrade och sådär. Samtidigt som jag kommer få smaka på det. Det blir Mexiko borta i Nations League i mars då, som är en ganska viktig match.
Mm. Hur är förväntningarna från det amerikanska folket på fotbollslaget?
Jag tror man vill mycket mer, men det är väl en historia av att jag tycker mest bara att titta i närtid. Men det är 97 spelare som har använts de senaste 2 åren. Mm. Och Och som bäst kan man väl beskriva det som världsekonomin i stort just nu, rätt mycket inflation. Och sen att man inte har spelat speciellt mycket på hemmaplan sedan 2012. Så jag tror det handlar om att närma sig folket, tror jag. Men det märks att fotbollen tillsammans med friidrott är liksom det absolut största som finns. Och det gäller unisont, liksom. Alla spelar fotboll.
Upplever att det finns förutsättningar för att växa som fotbollsnation och bli liksom ett större namn i fotbollssammanhang, så att säga?
Det är det. Samtidigt som man är medveten om, ska man börja gå uppåt från en blygsam 64:e plats, och förstår man att gräva lite grann där man står. Men potentialen finns där, och jag tror att börjar man, det som ni nämner, ser hela talangpoolen, så tror jag att då skulle jag vilja vara järva på oss då, att talangpoolen per capita är bättre än vad den är i Sverige.
Spännande.
Hur gick det med den här Djurgårdskillen? Bosse värmade ju en ung jamaikan förra året som inte fick spela sen, som tyvärr också återvände till Jamaica. Vet du vem jag pratar om?
Ja, Peter McGregor heter han. Han spelade Dunbehold i jamaikanska Red Stripe League, som den heter för övrigt. Nej, men han har väl haft en hyfsat bra säsong. Sen så är väl också den lokala nivån, sett ett internationellt perspektiv, ganska svagt. Det får man ju säga. Så att just att han kanske finns i en större pool för oss, men han är inte i en topp 30 sammanhang för oss. Det är han inte.
Okay, intressant.
Men de två största namnen är väl ändå Michael Antonio och Leon Bailey, som du var inne på, Axel. Vad har du att säga om dem, dina första intryck av dem?
Jävligt bra. Jag tycker att ganska intressant är att genomgående bra spelare, så tycker jag att man är jäkligt noggrann. Och intressant vid alla genomgångar så sitter de längst fram. Och de är också ganska väldigt delaktiga i diskussionen och vill bidra. Jag tycker att det finns absolut inget att säga mer än liksom det osär professionalism om dem.
Och nästa år väntar CONCACAF Gold Cup, som är en motsvarighet till liksom vad vi har som EM här i Europa, fast i Nordamerika då. Vad har du för tankar kring den turneringen?
Jag tycker vi borde ha ganska höga tankar om det. Sen är det beroende på hur vi landar in våren och spelarna presterar sina klubblag, men de kom ju tvåa i den förut. Jag vet att Andre Blake var väldigt bra i den turneringen. Som är en ganska, han är en ganska självklar etta för oss som målvakt. Philadelphia Union, och anses väl som MLS bästa målvakt.
Okay.
Så jag tycker vi ska ha en ganska hög. Och den, om man pratar hela den här cykeln mot VM, så är det två Gold Cup, 23 och 25, innan VM. Och plus ett OS-kval också då. Så att det finns rätt mycket att hänga upp sin verksamhet på innan VM.
Ja. Ja, det finns saker att stå i för, det låter det som, John. Men väldigt spännande att höra. Och jag ser fram emot att prata mer med dig sen, när du har varit också längre tid i landslaget, och du får berätta mer om hur det har gått och din roll där. Men stort tack, John, för att du tog dig tid att vara med här i Fotbollsmorgon.
Skitkul att vara med. Kör hårt.
Ja, detsamma. Lycka till. Nu har vi Daniel Disco Kristoffersson i studion. Välkommen hit.
Tjena, tack så mycket. Trevligt att vara här.
Ja, det är fint att ha dig här. Är allt bra?
Det är mycket bra. Tog en voj hit från söder, så det är härligt. Inte så kallt ute idag.
Samma här. Vad har du för relation till jamaikansk fotboll?
Till voj, säger
jag. Inte, inte så mycket mer än att jag gjorde en intervju med John Wall här förra veckan.
Ja.
Det var intressant, och är det coolt att han har fått det där jobbet i Jamaica. Det är liksom...
Verkligen.
Sen finns det då en del att jobba med där. Jag vet inte om det känns lite svajigt, men på förhand liksom att de kan sparka och ta in tränare. Men nu känns det som ändå som de har fått lite stabilitet, och hoppas de får tid på sig att göra något bra av det.
Mm. Du frågade ju också om Peter McGregor, ja, där, som var i Djurgården. Du har inte minne av att du breakade nyheten om att Peter McGregor skulle till Djurgården.
Jo, det har jag nog. Men där trodde man ju nog att det skulle vara en lite mer, att han skulle lyckas lite
han var bättre. Han var väl typ 15-16 bara. Var inte, och det fanns ju, som han sa, det finns ingen ungdomsverksamhet riktigt. Så man fick se, jag minns när Djurgården är liksom, så här, vi har värvat den här supertalangen. Och skulle hitta filmer på honom. Det var någon gryna jävla liksom film som ser ut som filmen med potatis på någon liksom jordåker utanför en skola när han trixade med en boll. Det var ju fast ingenting på honom.
Nej, och jag minns ju också att han kom ju från väldigt fattiga förhållanden. Mm. Liksom, att det här var hans chans att liksom ta sin familj ur fattigdom och allt det där. Och kom, liksom, det kommer jag ihåg att, jag vet inte om jag pratade med någon där nere eller om det var hans agent eller sånt där som berättade storyn. Liksom. Men det var ju, han fick väl covid och lyckades inte alls.
Okay. Men Disco, jag tänkte, du har fått den här frågan 1000 miljarder gånger, förmodligen. Mm. Och, men jag har inte ställt den till det, för jag undrar, Disco, smeknamnet bara.
Var det kommer ifrån? Ja. Kort kommer det från, jag spelade fotboll när jag var typ 20 var jag. I Kovrand, en sån här ett byalag får man säga, division 4 eller, nej, vi tror vi var i femman och gick upp till fyran. Och vi hade, och då jobbade på Sundsvalls tidning samtidigt, jag hade praktik där. Och då så hade vi en lagfest, och då var det, blev det väl en ganska bröt lagfest med mycket hembrätt och sånt som det kan bli i Norrland. Och så åkte vi in på Oscars, den stora nattklubben i Sundsvall som är nedlagd nu tyvärr. Och där var det ju 25 års åldersgräns, och vi blev jublande glada över att vi kom in där. Vi som var yngre då i laget. Och så, ja men då släppte jag väl loss på dansgolvet och gjorde några sköna moves. Och så såg vår materialförvaltare där, och så kom han in på träningen måndagen eller tisdagen efteråt. Och sa, ja men gick i alla fart, var på dig Disco Danne. Mm. Och sen har det hängt med till Sundsvalls tidning, för jag hade en kollega som också spelade med mig. Och sen har det hängt med till Expressen.
Så ska ett smeknamn skapas.
Av en materialare.
Ja. De det är, jag brukar säga att det är en 2+ story.
Nej, men precis, det räcker.
Det är ju ungefär det man tänker. Någon gång så hade du en bra kväll på dansgolvet.
Ja, men precis. Så var det.
Men det känns som det är svårt att liksom göra transaktionen från det privata som den var initialt och sen ta med ett smeknamn in i arbetslivet. Mm. Man har ju vad sina polare kallar en när man är ute och sånt där. Men
nej, men det får vi skylla på bildbyråns vd Nisse Jakobsson, som fotografen, som, för han jobbade med mig på en sån tidning. Vi blev utlasade samtidigt, fick inte vara kvar för den här laslistan. Mm. Då, så att, vi fick söka oss till andra ställen, och han blev vd för bildbyrån och jag gick vidare till Expressen. Då, så att det var han som tog med det in i.
Men finns det någon som inte jobbar Disco som smeknamn?
Ja, alltså alla mina vanliga kompisar säger ju inte Disco.
Är det Danne då?
Ja, Daniel. Ja, Daniel är väl, det är väl enda som säger Daniel, och mamma och fru när de blir arg. Men annars är väl Danne och massa annat. Ja.
Så en Disco, men alltså, det är ju svårt att komma ner till Stockholm, börja på Expressen och säga att man heter Daniel, men jag kallas Disco. En start, bra start.
Jag kom ju samtidigt som Diamant. Vi började samma dag på Expressen en gång i tiden, och han fick sitta i sin telefon. Och, Diamant, ja men jag heter faktiskt så. Ja. Han hade ett mer fräckare spel.
Ja, ja, men Daniel Kristoffersson, tidigare Expressen, nu Sportbladet då.
Ja.
Men du är ju sillykung. Mm. Men du skriver lite annat också.
Ja, krönikor och intervjuer.
Vad tycker du om att jobba med det som inte har med sill att göra?
Nej, men det är kul också. Det är kul att få lite, göra lite annat. Det går liksom inte, ja, man kan ju profilera sig som bara sillreporter också säkert. Men det är ju, skulle vara lite tråkigt tror jag. Så att det är skönt att göra liksom lite poddar, krönikor och tv. Och satsningen som Sportbladet gör på Allsvenskan nu, med att köpa rättigheten till Europa League-kvalet och jobba med det. Liksom, det var, ja, det känns som det finns
väldigt
mycket att göra. Ja, verkligen.
Mm. Men jag tänker att vi ska prata en del silly.
Ja, när det förstod jag.
Ja, precis. Och om vi hoppar in i det direkt, så har vi ju alltså lite, det är ju väldigt mycket snack om Henrik Rydström.
Ja, verkligen.
Just nu. Mm. Och nu det senaste är ju att det är AIKs förstahandsval.
Mm.
Vad har nått dig så att säga?
Nej, men att det här tekniska rådet då, där ingår en väldigt massa människor med Peter Wennberg i spetsen, har ju gjort ett väldigt gediget arbete och intervjuat väldigt många kandidater, och de har väl, nu vet jag, de har inte intervjuat Rydström, men jag vet att de har varit liksom och hört sig för med Daniel Bäckström i Sirius, som har ju haft ett brett liksom nät sådär, där det är en del utländska spår och väldigt många svenska spår som de har tagit referenser på, liksom kolla på statistik, gjort analyser, hur har man haft med ekonomi, eller hur har man lyckats kontra ekonomi, kontra resultat, snacka med personer runt omkring liksom, så det märks ju, och det är därför det tar sån tid också både för Malmö och AIK, att nu måste det bli rätt. Liksom. Mm. Malmö har ju det är svårt att säga att man har misslyckats med tränarrekryteringen eftersom man har haft så stora framgångar med SM-guld och sådär, men de ville väl ha någon form av kontinuitet om också. AIK, Bartos spelade väl inte fel med så, men det var väl kanske de ville ha, vill kanske ha...
Ännu viktigare Malmö att sätta rätt än
AIK. Ja, men så känns det, men jag tror att AIK är liksom väldigt viktigt, just profilen, just det här med dels unga spelare och att de vill spela liksom en underhållande fotboll. Det har de gjort periodvis under Bartos också, men ända sedan Rickard Norling lämnade så har de ju haft det där liksom målet att kunna kontinuerligt spela liksom en framåtlutande fotboll, och just det i kombination med att de vill utveckla unga spelare, vilket är ett måste nu när man måste sälja, så tror jag att de är väldigt noggranna och att de måste berätta, och det är väl därför det tar sån tid också. Och det är inte så konstigt att Henrik Rydström är i liksom första valet där. Han är säkert högt upp på Malmös också, men det är väl han, jag tror väl att det är väl mer han som ska ta ett beslut där, om man ska vara Kalmar, om man känner att han kan utveckla Kalmar mer, har han kommit till vägs ände där, eller finns det potential att utveckla mer? Trivs han bra där hemma? Det har väl mycket med det att göra också. Så att, det blir spännande att följa.
Kommer det bli lite dragkamp mellan Malmö och AIK?
Det skulle inte få dem alls. Det skulle inte få
har någon, så att AIK någon typ av deadline? Alltså är de är sugna på att liksom, innan säsongen är slut? Liksom,
nej, berätta? Jag tror då att det viktigaste för AIK är att det är berätt och att de har en tränare när de startar upp säsongen i januari. Ja. När de börjar då, det tror jag är absolut viktigt. För det är det som är fördelen också. Det är så lång försäsong i Sverige. Så att jag menar, det spelar ingen roll om du har en tränare på plats i, det vill, alla supportrar vill ju såklart ha det så fort som möjligt. Men om det kommer en tränare på plats i början av december eller i början på januari,
det funkar ju bra för
noll,
Bayern med
Marti, har ju noll betydelse.
Marti kommer in sent i Bayern liksom.
Ja, jag vet, exakt. Så att, och det är ju så där. Det är skillnad med att ha en kortare försäsong som utomlands liksom.
Vad tycker du om Marti?
Jag älskar honom. Jag gillar att han ser, att
alla bajare
älskar honom. Ser katalansk ut, det tydlig,
det är en extremt trevlig person.
Ja, han är det.
Ja, verkligen.
Det är ju det man tänker sig.
Lätt att ha att göra med också. Liksom. Inget sånt här liksom att ja, men vi... hemligheter
jag
där.
Jag tycker det är kul att han skriver ju på mycket på Instagram inför matcher och så. Och skriver på engelska. Och sen så avslutar han alltid med framåt. Alltså utropstecken. Och jag tror att han liksom bara gör en rakt översättning från vamos. Ja. Det blir en annan prick i vamos. Alltså en framåt.
Då är det bättre, precis. Då är det bättre att skriva vamos.
Ja, jag tycker också.
Det är coolare.
Ja, verkligen. Det är enda kritiken jag har mot dem. Enda kritiken.
Men både och. Det är väl lite så man ska börja skriva vamos efter matcherna, eller? Då är bättre, jag tycker det är bättre med framåt.
Tycker du?
Det är ju värre om en svensk spelare går ut och skriver på Instagram vamos. Ja. Men Marti har ju ändå fog för att skriva vamos.
Det är ganska skönt för att träna då om det är den enda kritiken man får.
Ja, jag menar det. Så gillar man väl katalansk klädstil. Man ser att han är från Katalonien.
Hur är han klär sig? Han klär
sig. Ja, man ser ju som en alltså blandning av då Guardiola och Xavi.
Ja, lite såhär propert liksom, fast ändå inte 100%
stilfullt. Ja, det är något fel. Det är liksom lite så här, det är propert, men det är lite kubuskänsla.
Det är lite off.
Ja, det är någonting som... Jag är inte långt bort från den här den här riddargrejen som Piqué hade. Som han har i sig.
Ja, det är jävla steg att ta sig dit. Men ja,
måste kanske blöta gelé. Jag försyrar dem ofta.
Ja.
Men hur ser det ut? Jag tänker, det tog ju ett tag innan liksom Silly blev en stor grej i fotbolls-Europa. Var i början av 10-talet, kanske lite tidigare. Men nu när jag tänker, damfotbollen är på uppgång. Och det är ju så många duktiga svenska stjärnor som lämnar damansvenskan. Ja. Hur bevakar ni det? Finns det ens liksom folk som kommer liksom vara intresserade av det? Jag tänker både Häcken och Rosengård släppte ju en del till Women's Super League i somras med Kaneryd och Čanković och så vidare. Hur bevakar du det?
Ja, någonting, absolut. Čanković var det jag som skrev om när hon skulle till Chelsea, det kommer jag ihåg. Sen har jag väl haft någon mer nyhet, jag kommer inte ihåg exakt vad, men det kommer ju mer och mer med tanke på. Men det är ju där grejen är ju att intresset kanske inte är lika stort för det som supporterbasen som är ju inte så stor just kring damfotbollen som den är, men den växer ju hela tiden och jag tror att om några år kommer vi att se kanske inte lika intensiv liksom silly season med vakning, men det märker man ju nu. Alltså, jag skriver mer och mer om silly nyheter på damsidan också, så att det kommer säkert att växa i takt med att det, och sen görs det ju inte liksom lika många övergångar i damfotbollen här.
Vilken sanningshalt känner du att din källa måste ha för att du ska kunna skriva ut på Twitter? Det är liksom så här, det här mellan 50-75% troligt att det stämmer.
Nej, men det beror ju på vilken källa det är och, man har ju liksom, och hur den kommer till. Och man har ju lärt sig att läsa liksom nyheter av den gången när det finns väldigt många liksom agenter som vill ha ut med rykten och liksom sådär och kanske har liksom ett syfte i och och släppa ut saker och ting, och där får man ju alltid göra en avvägning liksom. Men, det är, men där är har liksom, där är det ju samma som en liksom en krimreporter eller en politisk reporter. Det finns alltid liksom krafter runt omkring som vill påverka. Jag menar, bevakar du rättegång så måste du liksom avväga om man vill ha advokaterna ute här, vill åklagarna ute här, mm. är du politisk reporter, finns det liksom presschefer, det finns jag menar alltså allt.
Så värdera är, liksom vem
som ja men exakt, och det är liksom inte liksom en bara för sportjournalistiken eller sillyjournalistiken, att det liksom har att göra med alltså journalistiken i stort. Det är ju inget liksom, liksom vi är ju inte undantaget där, utan det får man ju, måste man göra den avvägningen.
Mm.
Så att, men men jag försöker, måste ju ha det bekräftat från flera håll ibland när det, man får liksom, jag märkte nu när jag gick över till Sportbladet att de är ju så pass mycket större och liksom det är ju miljoner per dag som mer än liksom Expressen, och då får man mer tips mm. alltså i inkorgen och i mejlen och sådär, och då gäller det kanske att då måste man kolla upp det med källor mer så att mm. om man får det
vilken jag kan tänka mig att du får vissa så här. Det här är för bra för att vara sant.
Ja, och om det är för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
Nej, precis. Men om jag tänker då, nej, men, det finns några exempel när det har varit så pass bra för att vara sant, men också blivit så, som du minns.
Boja Turait i Malmö var det, så trodde jag såhär att det här, det kan inte stämma.
Nej.
Hamsikt i Blåvitt måste väl också.
Ja, men där var det. Ja, jo, precis. Men den höll jag på i 4 dagar och höll på med.
Det kan inte kanske stämma.
Nej, men till slut så fick jag loss det. Och ja. Så här efterhand var det helt sjukt att det inte läckte ut tidigare. Men det var ju kanske den största. Mm. Men just Boja Turait i Malmö var det så att jag la på is i en vecka för att jag tänkte det kan inte stämma. Men sen så kom det från så många håll att okej, då får jag kolla upp det här igen.
Konstig värmning verkligen, ja.
Ja.
Är det någon som du har fått nu senast som du vet, så här, eller inte som du vet men tvärtom, som är så här, något roligt tips som du vet inte kommer ske? Men
Marcus Danielsson till Malmö fick jag tips om.
Alltså nyligen eller?
Nej,
innan han återkom.
Ja, det visste man ju, det skulle aldrig hända.
Men är det liksom någon som påstår att de är typ brorsa eller han bor granne med Marcus Danielsson som bara mejlar dig? Eller?
Ja, men typ så kan det vara. Men jag hörde det här. Och så, för jag brukar alltid ställa motfrågor. Men hur vet du det? Är det säkert så här? Ja, det här sa han på mitt jobb som har bra kontakt med det här. Och då kan man tänka, fast ibland så är det så här.
Det kan säkert stämma, men det är vanskligt.
Alltså, ofta de blir bra. Jag klipper mig hos en frisör som klipper många Bayern spelare.
Okej.
Okay. 2-3 veckor efter han berättar någonting så kommer det alltid ut exakt igen. Alltså. Där ser de sanningen.
Ja, jo, men alltså, min fru har varit frisör, så jag vet ju. Det är många som talar ut i frisörstolen.
Så det är tips till er som följer lag. Kolla upp hur de klipper sig. Ja. Sätt er i stolen och ta in.
Lyssna.
Ja, men tillbaka till Rydström bara. Alltså, hur tror du han själv resonerar?
Nej, men jag vet inte hur han resonerar. Men det finns ju, han kan ju resonera på väldigt många sätt. Antingen så vill han vara kvar i Kalmar, han känner trygghet där. Han känner att de har någonting på gång. Han känner att han har sina kompisar där i Tobias Eriksson som är scoutingansvarig. Han har Stefan Larsson som är assisterande. Rasmus Elm och sådär, trivs väldigt bra.
Mm.
Och att han ser att, jag tror inte att Kalmar kommer komma på Europaplats. Men om de skulle komma så kan han ju vara där och trygghet. Och de har inte så många som kontrakt som går ut. Samtidigt så...
Han vill fullfölja Europaspelet.
Ja, precis. Och att han vill vara kvar. Samtidigt så känner man så här, om man har tränarambitioner så kanske man vill iväg och testa sina vingar i en större klubb. Mm. Man kanske triggas av utmaning, just det här med supportrarna till både AIK och Malmö tror jag han triggas av. Jag tror att ekonomin i Kalmar kommer inte att bli så pass mycket bättre att man kan liksom utmana flera år. Han kanske känner att han har kommit till vägs ände i Kalmar. Kan han ta det här laget så mycket längre? Kan Lars Sätra vara den här bärande mittbacken så lång tid? Finns det resurser att satsa? Är det så kul med att kvala till Europa Conference League med Kalmar och möta Ventspilis och åka ut i returmöte i första eller andra omgången?
Men samtidigt kan jag tycka att det finns ett mer liksom bra karriärdrag, kan jag tycka. Se att Kalmar kom ut i Europa.
Ja.
Alltså kommer trea. Han är kvar. Gör bra i Europa.
Mm.
Tar sig nästan kanske till playoff eller någonting. Då kan han ju skita mellan steget. Då kan han ju bli intressant för en utländsk klubb istället direkt. För att gå till AIK nu.
Mm.
Så här, ja.
Och sen, men sen är det så här också, hur ofta kommer den här chansen? Hur ofta kommer chanserna i Malmö? Det är en sån med timing också. Nu är det ju liksom exceptionellt att båda tränarjobben i Malmö och AIK. Eller att man kan ju tänka sig att de vill ha kontinuitet nu ganska länge. I både Malmös fall och i AIKs fall så tror jag att man kommer vänta väldigt länge innan man sparkar någon tränare nästa gång.
Exakt.
För att inte liksom...
Och han själv har ju sagt i intervjuer tidigare, inte angående det här, utan så här, saker du har ångrat i din karriär. då har han sagt att jag inte gick till AIK som spelare. Han var ju efter guldet.
Ja, han var, ja, exakt.
Mm. Han har ju, det har ju sagt, han tog inte chansen där då. Fel, han var för trygg, han ville vara hemma.
Någon...
Nu har han chansen att ta den.
Och jag tycker ändå i intervjuerna så öppnar han lite för det. Nu kanske jag är lite värre så här kvällstidningsmänniska, men jag tycker att hade han sagt, nej men jag sjuk på i Kalmar, jag kommer att vara kvar i Kalmar nästa år, skulle han kunna sagt. Eller så liksom, han kanske är det liksom taktik att han vill löneförhandla, men jag tror att han har väldigt hög lön där. Jag tror inte att man kan få upp det så speciellt mycket. Så att, nej, det blir jättespännande att följa det här.
Finns det någon form av AIK-hybris inom Henrik Rydström?
Alltså, det är det jag menar.
Han känns ju AIK på något
sätt. Och jag tror att det passar perfekt. För dels mentaliteten, jag tror han gillar det här med supporten, pressen där. Och liksom, det tror inte alla klarar av. Jag tror att spelsättet, hans liksom, framåtlut, kan spela på många sätt. Både konstgräs och liksom, jag tror han skulle ha respekten från spelarna. Och jag tror även, om man ska jämföra med Malmö, så tror jag att om man skulle gå till Malmö, så tror jag att han skulle få mindre att säga till om gällande spelarvärvningar. Daniel Andersson har, visserligen så tar ju han liksom intryck av tränarna som har varit där också. Men jag tror att i AIK så tror jag att Henrik Urelius, det har vi ju sett med Bartos, nu följer ju inte de värvningarna så väl ut i Elbo, Seidi och Kipioka, men det var ju Bartos värvningar som liksom de tillät att värva. Så att jag tror att om man vill påverka mer, så tror jag att AIK skulle vara det bästa steget. Ja. Sen får vi se vad...
Tror du att Rydström tränar AIK 2023?
Som det är just nu så tror jag att han gör det. Men det är liksom inga uppgifter som jag har fått, utan det är bara min personliga åsikt.
Jag hoppas inte det.
Sorry?
Jag hoppas inte det.
Nej, för att du är rädd för att, vad som kan hända.
Ja, och jag tycker det är roligare. Alltså det är också, men jag tycker också det är roligare att han inte tränar Stockholmslag. Alltså att han liksom kör på sin grej och sin liksom filosofi i någon sån provinsklubb liksom. Så att säga. Lite som så här, De Serbi. Alltså någon så här, kör på med sitt. Och sen så...
Du hade velat ta kvar Potter i Brighton och inte gå till Chelsea.
Ja, absolut. Ja. Men det är fint att det finns bra tränare överallt. Och inte bara i Stockholmsklubbarna, eller storklubbarna.
Men vilka tränar Malmö då?
Ja, men där,
om Rydström går till AIK.
Ja, vi säger att om det skulle bli av, vilket vi inte vet. Så ja, det finns ju... att Malmö har ju liksom den historien om att ta utländska tränare som har lyckats ganska bra, så att det skulle inte få honom om det blir någon utländsk. Sen har inte jag någon namn där och nystat upp där, men jag tror det här med att Brännström skulle vara klar och så där aktuell som har kommit ut nu, det tror jag inte på.
Ja, precis, för det finns ju lite Twitterkonton där ute som har börjat liksom pusha lite silly. Vad tänker du kring de kontorna?
Ja, man får väl ta dem med en nypa salt.
Ja,
det, men det var ju, vad heter han, dansken som fick gå från FCK precis? De sparkar sin tränare här.
Jens Torup, ja.
Ja. Det är säkert ett sånt namn.
Exakt. Sånt tror jag.
Men jag tycker det vore kul med Högmo. Det tycker jag.
Ja, han... Ja.
Byta en norsk gubbe liksom. Det tror jag är ganska bra.
Han var Djurgården med Häcken.
Men på tal om AIK, så är det liksom, har de sagt att det blir inte... Henok är borta liksom. Det kommer inte ske. Han kommer gå tillbaka till...
Ja, men det går ju inte att ha han som huvudtränare.
För nej, just det. Med hans
utbildning. Ja, det är svårt att se att Peter Wennberg skulle... Ja. Nu ska de väl ta... Nu, det är väl i mitten av oktober. Ja. Det är ju nu det går ut. Ja. Och då blir väl Wennberg med som...
Han står ju på pappret
som huvudtränare. Ja, precis. Och jag har svårt att se att Wennberg skulle... kliva in där liksom. Så att, nej, det tror jag inte.
Men innan vi lämnar Gnaget då, du uppgav i somras också att AIK var nära med att göra klart med en portugisisk tränare.
Ja, nära att göra klart. Nej. De var och träffade han bara. Ja,
okej.
Okay. Ja,
skrivit det till spelare.
Nej, men så här var det. Här är de härliga bilderna också. Det här är ett klassiskt stakeout-jobb som vi, det inte görs så mycket
i tiden.
Nej, men jag kan ju dra story. Jag fick ju tips om att skulle träffa den här João Henriques. Och att han bodde på Quality Hotel. Det här fick jag en lördag. Ja, vad klockan kanske var 9. Och ja, jag hade två små ungar där hemma och en fru som skulle behöva uppmärksamhet också. Men jag sa att jag måste iväg och jobba 2 timmar. Så satte jag med en taxi och åkte hit bara på chans liksom. Jag tänkte
alltså,
ändå såhär, då visste jag inte hur liksom nära det var, men att den, för jag hade bara fått att AIK har en tränare här som har varit här en vecka, han har varit och träffat Jurelius och har träffat sådär, så tänkte, och om det här är AIKs nya tränare, om man får en bild på honom, det är ju ruggigt bra. Så jag tänkte, då är det ändå värt, för jag skulle ändå jobba lite grann, så då satte jag mig i repan där och tänkte, ja, det här kommer ju ta liksom länge. Men då gick det bara en kvart, så kom han ner från, han är i rulltrappa där ner från Quality Hotel, så jag bara matade på med, jag sitter ju där, det är ju liksom ett bord där också, så sitter jag med telefonen där och så här. Och sen, men jag får ganska dåliga bilder där, så måste jag gå ut. Och den där tredje bilden, den är ju tagen när han står på parkeringen, och då har jag tagit nästan framför honom. Ja. Och såg han mig. Ja. Och jag, då låtsas jag liksom ta en selfie så här. Och sen så fotar jag liksom exteriören på hotellet. För jag säger, aha, okej, det var så. Så att,
Ja, ja, framtiden också.
Ja, det var bra. Men sen så skrev han på för, det gick ju bara några 2-3 veckor sen, skrev han på för Maritimo i portugisiska högsta ligan. Jag såg nu deras rad sen han skrev på, det var, de var låg ju sist då. Mm. Men han har, han började bra, oavgjort. Sen har han 1-2, 1-2, 0-5.
Så att, Tim Söderströms gamla klubb.
Vad sa du?
Tim Söderströms gamla klubb.
Ja, ah, Maritimo.
Han gick dit.
Men han måste ju ändå ha något. Han har ju tränat Cristiano Ronaldo i unga år, tydligen. Ja, i, okay. Och, men han måste ju ändå ha någonting om man får ett lag i.
Men han var där för att träffa Gnaget.
Ja, det vet man. Ja, ja, han bodde ju där i, på Quality Hotel och alltihopa.
Men... du avslöjade också att Sirius unge scoutanalysansvarige Adrian von Heine lämnar Sirius.
Ja, precis.
För Odense nyligen.
Tungt för dem, tror jag. Tungt för svensk fotboll också, med tanke på... Ja, han var ju en upcoming man inom svensk fotboll. Och jag vet att Sirius har satsat väldigt mycket på honom och sådär.
Var det igår eller förrgår?
Ja, förrgår.
Förrgår, ja.
Återigen, danskarna.
Ja, precis. Så att, precis. Men jag menar, 25 år att få chefscoutjobbet i Odense i Danmark. Ja, jag säger... Om 5 år, vart är han då liksom? Det, nej, känns som han är ruggigt bra. Men jag tror att det var många allsvenska klubbar som har varit och huggt på honom också.
Ja, precis. Är det någonting som du har hört?
Ja, precis, men det tror jag det är. Alltså, jag tror till och med Rosenborg var på honom ett tag.
Okay.
Och ville ha honom. Så att han är, men ja, det förstår man ju. Alltså, han är ju bra på analys. Det som alla kör på nu liksom. Så man växt mer och mer. Han kan liksom scouting och man vill föryngra. Så att, nej, det ska bli väldigt intressant att följa hans fotboll.
Odense för status just nu, vet man det?
Ja, men de var ju på, började ju jättedåligt. Andreas Alm var ju på väg att få sparken, enligt danska medier då. Men Björn Westerström är ju, vad heter det, fotbollsdirektör där. Han stämmer allt, så jag tror att han han undviker väl att sparka Alm en andra gång in i det sista. Men sen höll han ju fast vid Alm, och nu har de ju rest sig. De är väl 8, och den är ju jättejämn, danska ligan. Jag tror de har 8 eller 9 poäng upp till ettan.
Okay.
Så att de är på väg. De har ju värvat Armin Gigovic nu bland annat också, som går jättebra där. Och har ju Jebali som spelade i Elfsborg tidigare. Just har värvat Björn Paulsen som en rese i backlinjen också. Så att de är på gång.
En fråga om bara om en spelare måste man inte säga.
Ja, sure.
Jimmy Durmaz.
Ja.
Han är ju född 90, va? 89 tror jag. Kanske. Han är 32 typ. Han öppnar upp lite för att komma hem.
Ja.
Finns det någon toppklubb som är intresserad av honom?
Han vill ju till Bayern, vet du. Han var ju och snackade med Marti här i somras, och han har varit där på träningsanläggningen och snackat med spelarna och sådär. Men där beror det mycket på. Han är ju Karamug nu i Turkiet och har väl kontrakt till sommaren egentligen. Jag vet att det var på gång att de skulle bryta det om han hade fått ett bra bud från allsvenskan. Man ville flytta hem här i somras. Men jag tror att då kanske han var lite för dyr. Framförallt med det Hammarby har sett dem värva och vad de har spenderat. Om han vill hem, så tror jag inte han kan ha så höga krav på lön och sign-on. Ja, han är ju 32 eller 33 tror jag. Så att han kommer ju öka medelåldern. Hammarby, om han skulle liksom... gå ner i lön och inte kräva så mycket, så tror jag att Hammarby skulle kunna vara ett alternativ då liksom. Men jag är svårt att se ändå liksom.
Finns det andra hemvändare som du vet, som känner så här, fan, det här skulle passa bra?
Nej, det nu finns ju många hemvändare. Alltså, jag tror att det är som liksom Tess Valdetecki nu, som skrev på från Fortuna Sittard fram till sommaren också, tror jag skulle vara en jättebra värvning för många. Det vet jag att AIK var på nu i somras, och det finns ju väldigt många sådana där. Eller ryktas eller med Ishak till Malmö, men det tror jag blir nog för dyrt. Men det hade varit
en jävligt värvning. Ja, bra
i Polen, och han hade jättemånga bud utomlands också.
Ah, okay.
Men ja, men det finns ju, Nyasemecek ryktas ju alltid till Djurgården. Men där kommer han såklart förlänga i Kina i ett år till, känns det ju som.
Ja. Men det var väldigt mycket snack om honom i under försäsongen.
Ja, jag tror att det var ett år sedan det var mest, för då hade han utgående kontrakt, och så då ville de hem, för då var han i en bra ålder också. Nu tror jag
för han var ju på någon Djurgårdsmatch, blev intervjuad av sändande timbolag.
Man gör ju sina 20 mål i andra ligan där ändå.
Det är så. Fortfarande mycket på huvudet, trots att han är så kort.
Exakt.
Vilka är de senaste transferryktena? Har du något mer att bjuda på?
Nej, men det var väl lite grann förlängning av det här. IFK Norrköping förlängde med Fritjof Helesius, talang. Det var väl ingen större nyhet. Det var det med Adrian von Heine. Nej, men sen är det väl hur det blir med Sebastian Larsson och i AIK då. Mm. Och Micke Lustig, jag har ju svårt att se att ja, båda två kör på. Det är väl någon, alltså antingen slutar båda eller så en av dem liksom. Det ligger väl
när det här är minst egentligen, det är fem omgångar kvar av Allsvenskan. Det här kanske är den minst intensiva sillyperioden.
Ja, men alltså, det har varit, nej, men det minst intensiva sillyperioden skulle jag säga var förra månaden. Och nu, kanske fram till nu slutet av oktober, mitten av november, sen bara tar det fart, brukar ta fart i slutet av november. Och sen är det fullt blås i december och januari liksom. Mm. Men jag sa att blir det bara hälften så intensivt som i somras, så kommer det vara väldigt mycket att göra. För sommar var ju det galnas fönstret.
Hur kommer VM liksom påverka den allsvenska?
Nej, ingenting tror jag.
Ja, men jag tänker, det finns ju alltid de här mindre nationerna som du kommer inte kunna vara från Argentina.
Nej, liksom, men... Nej, jag tror i stort sett tror jag inte det kommer påverka så mycket. Det är väl några då som kanske väntar efter VM, men det är ändå då VM i slut 19 december.
Ja, just så det. Och troligtvis de mindre nationerna kommer inte gå hela vägen till 19 december.
Och fönstret öppnar 5 januari?
Första tror jag.
Första januari, okej.
Och sen kör det på ganska länge. Så att,
ja, precis. Det är väl slutet av mars? Eller?
Ja, 4 april var det i år.
Ja, okay. Ja, det är långt i alla fall.
Ja, väldigt långt.
Mm. Men angående Sebastian Larsson och Micke Lustig där, vad tänker du? Tror du att någon av dem kommer förlänga? Eller blir det
Nej, det är Sebastian Larsson i så fall då, tror jag. Om inte Lustig får... Alltså det som talar för att de ska förlänga är väl att John Gullett är där, de är bra kompisar. Och sådär. Men sen tror jag att båda de och flera andra i AIK liksom... Ja, men, vill se liksom vart klubben är på väg, vilken tränare kanske som kommer in, kanske inte träna spelar så stor roll för Sebastian Larsson och Lustig, med tanke på att de kör väl max ett år till i så fall.
Ja, ja, vad är de, 36-37
år? Ja, exakt. 86 är väl Lustig född och 85. Ja, 86 Lustig och Larsson är 85. Ja.
Och båda börjar ju slussas in som experter också i TV. Så att men de kanske
ska få ta steg för steg.
Där kan vi snacka boom på expert på förra, eller det var ju så var det inte för 5-6 år sedan. Nu är det Nordin Gerzik, Aydar Evic, Lustig.
Igår satt ju för fan liksom Berang.
Ja, alltså det tisdags också. Han blir ett fotbollsagent.
Alltså,
han jobbar med Marcus Rosen.
Ja, det är gänget.
Men du har väl uppskattat i England väl, när att Harry och Ferdinand och Lineker och alla gamla, och sen så har det blivit lite så att man vill, det hållet man vill gå åt, för det känns ju väldigt trovärdigt när det här. Sebastian Larsson som pratar landslag om sina gamla kollegor och så vidare. Men tidigare i oktober så skrev du också att Norrköping erbjuder Tottenham ett nytt kontrakt.
Ja.
Men att han skulle kunna lämna ändå. Vad är det senaste?
Det tror jag han inte blir kvar. Jag tror han lämnar. Jag tror att Norrköping får nog...
Han blir inte kvar.
Vad sa du? Nej, det tror jag inte. Ja. Men det där tänker man logiskt bara. Han är väl, fyller väl 30 nyss.
Ja.
Bossman. Ska han ta chansen att få någonting utomlands? Ett sista stort kontrakt så är väl nu. Ja. Han kommer i alla fall vänta med att förlänga tills han ser vad han har för alternativ. Liksom. Jag tror att utlandet är prio där. Sen ska vi komma ihåg att Linus Wahlqvist har också utgående kontrakt i sommar. Mm. Där måste Norrköping sälja honom. Mm. Totte Nyman har ett SM-guld med Norrköping redan. Han har varit liksom den här ledaren, kaptenen. Jag tror inte han ser att Norrköping ska kunna utmana med SM-guldet de kommande åren. Det finns ju ingenting som talar för det. Rittersholm är ju säkert en jättebra tränare, men det är ingen som säger att han... Jag har inte sett att något tecken på att han skulle vara rätt för Norrköping hittills i alla fall. Titta på laget de har, det är ett ruskigt bra lag de har.
Norrköping,
ja. Så att, jag tror Totte tror jag försvinner. Jag tror Linus Wahlqvist också försvinner. Om inte till vintern då, så går han som Bosman.
Men Totte, det är en USA-resa typ som...
Ja, men eller för, jag tror väl att han skulle kunna få liksom något i Holland, något i Zweite Bundesliga eller något sånt där. Men
Eller, han har varit med länge nu, att alltså, orkar han till sånt.
Eller så får han ett jättekontrakt, monsterkontrakt.
Jag tycker att de ska lasta upp, alltså genom 5 år och bara betala och ge honom högst lön.
Ja, det skulle jag också gjort.
Alltså, för att ha någon identitet kvar i det gänget. Liksom, så att
alltså, skulle han försvinna?
Samma med Wahlqvist. Alltså, lasta in liksom på lite hjärta.
Han är ju skadebenägen, Totte, men han gör ju alltid mål när han spelar.
Han har gjort 11.
Ja, 11 mål. Men jag tänkte bara fråga dig, vad tror du om allsvenskan? Hur går det? Hur slutar det?
Men nu känns det väl som Häcken har gjort det där rycket, va? Det känns som Djurgården kanske kan få det svårt att studsa tillbaka. Däremot så kanske Hammarby blir farlig. De har ju ett rätt bra spelschema.
Det känns inte som att man kommer lite här nu.
Ja.
De andra lagen möter varandra lite mer. Och
ja, sen finns det ju en del att ta av också. Berisha har inte gjort mål på 5 matcher. Gustav Ludvigsson också. Så de har 2 potentiella och guldjokrar.
Och Bayern är som bekant bra mot pissgäng. Ja. Bara.
Ja, och nu har ni ju gått igenom den här perioden med ett bra lag. Och där det blir lite tufft. Ja.
Så att, nej, men det, jag tror det blir Häcken till slut ändå.
Ja, fan, det tror jag också.
Och på söndag, Djurgården AIK.
Ja, det är helt omöjligt att tippa. Det är helt omöjligt att tippa. Men, tänk, men det som jag tänkte på där. Då jag tänkte om AIK vinner det derbyt. Då har man 1 poäng från Djurgården. Kanske det mest kritiserade laget i årets allsvenska. Mot det mest hyllade laget i årets allsvenska. Skiljer 1 poäng.
Ja. Det säger ganska mycket om allsvenska.
Ja, det säger rätt mycket.
Det mycket om allsvenska. Men det är också någon kravställning på AIK.
Otroligt mycket AIK vinner med 3-0 tycker jag på söndag. Alltså, det är verkligen
det
jag, alltså, bara kör över.
Det är verkligen.
Eller vinner med 1-0.
Ja, just det. Vi vinner inte med så mycket.
Nej, det är, men mot Djurgården på Tele2 så kan man vinna med flera mål. Det har hänt i modern tid. Så det är inte omöjligt.
Jag säger lite här om att Djurgården vinner ikväll. Blir klara för slutspel. Firar lite för hårt här under kvällen. Och inte orkar
på söndag. Ja, men Disco, tack för att du kom hit.
Stort tack.
Du ska få pipa iväg. Tack. Så varmt välkommen tillbaka till fotbollsmålen.
Ja, tack, alltid lika trevligt.
Så är det. Det var dagens fotbollsmorgon.
Mysigt.
Trevligt.
Nu ska jag gå och hämta min son.
Gör så.
Ta över från tjejen.
Ja, okej, okay.
Vi ska gå på öppen förskola idag på någonting som heter färgupplevelse.
Jaha, vad innebär det då?
De ska sitta på en jävla papp och doppa händerna i färg och kleta.
Okej, okay. Hur gammal är sonen?
1 år ungefär, så det är...
Ah, okay. Ja. Det, jag förstår.
Deppigt.
Ser du fram emot
det
eller?
Det är deppigt man har det.
Okej, okay. Låter inte överdrivet.
Nej, men färgupplevelse på Södermalm, vad är det?
Nej, jag förstår vad du far efter.
Ja, men det
ska göras. Och tack Axel.
Tack själv. Tack själv.
Så är det. Och fotbollsmorgon är tillbaka igen såklart. Imorgon 07.00. Då sitter Jesper Hoffman i den här stolen. Så är det. Så att, vi ses igen imorgon 07.00.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.